Hej! Ja, svar direkt. Härligt. Jag brukar predika en kyrka som heter Wesleykyrkan. Då är det som att de sitter och sover ibland. Så svarar de inte direkt. Men ni är på det. Hej allihopa!
Hej.
Ja då, det sitter bra. Du behöver inte öva en gång till. Fint att se er. Jättekul att vara här. Vissa kanske känner att oj, har du blivit så lång? Och andra känner, vad är det här för kille? Jag heter Theodor Bjälkvik och jag är faktiskt uppväxt i den här församlingen. Ja, tack så mycket. Det var ingen som ropade, woo! När vi berättade att Theodor skulle predika. Då var det helt tyst. Jaja. Så jag har sprungit runt här när jag var liten. Och nu bor jag i Malmö, jobbar i Wesleykyrkan där, en ekumeniakyrka. Och reser samtidigt med Gå ut mission, som är en missionsorganisation. Vi jobbar för att fylla huset, säger vi. Att massor med fler människor ska få komma in i Guds hus. Att de ska få bli Guds barn. Amen. Ja, det stämmer. Och först så skulle jag vilja börja med att tacka för att ni kommer lyssna på mig nu när jag predikar. För att jag får vara här. Stort tack. Och så vill jag också tacka för allt som ni har gjort genom åren. Ni som har varit med som tonårsledare eller bett för mig och för oss andra ungdomar och barn som har växt upp. Jag tror vi kan vara ganska dåliga på att tacka för det. Så jag vill liksom, och hela min generations vägnar, vända mig till ett stort tack för allt ni har gjort. Det betyder så mycket. Jag är inte alls säker på att jag skulle ha min tro idag om det inte vore för er. För det behövs att man påminner varandra om Gud, vad han har gjort och att det är viktigt att tro på honom. Så jag vill verkligen tacka för det. Också tacka för er som har varit med och stöttat genom åren när jag är ute på missionsresor. Det vill jag också tacka för. Så vi börjar med det, och det är en stor glädje för mig att vara här idag. Och idag ska jag tala utifrån ett tema. Jajamän. Gåvan att vara Guds tjänare. Kan vi säga det tillsammans? 1, 2, 3. Gåvan att vara Guds tjänare. Snyggt. Vi har ett, som jag förstått, ett överskridande tema under månaden här som är det goda vi har i Gud. Alltså att du och jag har någonting i Gud. Vi har fått någonting av honom och det tackar vi honom för. Det är att vi är Guds barn när vi tror på Jesus. Att vi är hans vänner. Att vi är förlåtna som vi fick höra. Att vi får följa honom i våra liv. Men det är också att vi får tjäna Gud. Och jag ska gå in på vad det här betyder. Jag ska gå in på att det just är en gåva. Och kanske inte ett ansvar eller en plikt. Utan jag väljer att använda ordet gåva. Men det är det jag kommer tala utifrån idag. Och anledningen till att jag har valt det här temat är för att det har betytt för mig väldigt mycket genom åren att få veta det här. När jag gick i gymnasiet så trodde jag på Jesus, och det här med att vara Guds barn, att ha Guds kärlek, det var liksom basalt, fundamentalt för mig. Jag hade fått lära mig det hemma och här i kyrkan, så det stod jag på, det var viktigt. Men sen så kände jag att det saknades någonting utifrån det här. Då var jag ju redan klar i livet. Då var jag liksom, då kan jag bara slappna av. Varför ska jag vara här då om allt är löst? Liksom? Jag är förlåten och jag är Guds barn och så. Nej, det måste ju finnas något mer också. Varför är jag här? Så jag kände någon slags meningslöshet med tillvaron. Jag visste att Gud älskar mig och jag kan tillbe honom. Men varför är jag här på jorden? För det är inte alltid det är roligt att vara här på jorden. Och där någonstans fick det verkligen bli levande för mig att vi har en uppgift. Vi får också vara Guds tjänare. Du och jag har någonting vi kan bidra till här i världen. Och det är att berätta om Jesus. För det är inte alla som tror på honom. Och de får vi berätta för så att de också kan bli Guds barn. Så att de också kan få ta del av det goda vi har i Gud. Och det är därför jag väljer att säga just gåvan att vara Guds tjänare. För om vi ska repetera det här lite, liksom det basala som jag fick lära mig, som vi så ofta glömmer bort, så är det ju så att om man öppnar den här boken, Bibeln, ska vi se, så är det första ordet som står att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I början skapade Gud himmel och jord. Och så fortsätter du att berätta om hur allting var bra. Det var helt fantastiskt. Vi fick vara vänner till Gud. Vi var jättenära Gud, stod det. Vi kunde vandra med honom. Det fanns massor med frukter vi kunde äta. Och det står ingenting om sorg eller lidande eller smärta. Wow. Men sen, vilket vi ska göra, men tyvärr, om vi ska bläddra vidare i den här boken, Bibeln. Så i kapitel 3 så berättar det om något fruktansvärt. Och det är att alla vi människor, och där då Adam och Eva, väljer att inte följa Gud. Eller göra precis som han har sagt, eller lyda honom. Och det här heter synd. Det är att vi människor från att ha varit Guds vän har vänt ryggen till honom. Har gått vår egen väg, precis som Adam och Eva. Vi vill göra det vi känner är viktigt, det vi tycker är rätt och fel, istället för det som Gud tycker är rätt och fel. Och då berättar det i den här boken om att vi har blivit Guds fiender. Och det är tyvärr så. Jag önskar att jag kunde hoppa över den här delen av min predikan. Men det är så, vi har blivit Guds fiender när vi väljer att gå en annan väg. Från att ha varit Guds vän, vandra nära honom, har vi blivit Guds fiende. Men det finns någonting i Bibeln också som berättar om evangeliet, ett gott budskap. Och kristna, de är ju glada, tycker jag i alla fall. Jag är glad för att vara kristen. Amen. Vad är det som hänt? Jo, för 2000 år sedan så kom det ner en man som var sänd av Gud, som var Gud själv. Och hans namn hette Jesus. Och han vandrade på jorden och han var snäll mot barn och mot äldre och allihopa. Men viktigast av allt med den här Jesus, det är att han dog på korset. Och han dog på korset för din och min synd. Hela världens synd. För det är tyvärr så att alla vi människor har syndat. Det finns liksom ingen vi kan säga om, ja men du är perfekt eller du har nog inte syndat. Utan vi alla har det, förutom Jesus. Och han dog på korset för din och min synd. Och sa efter att han uppstod på tredje dagen. Ja, han uppstod, ska alla säga. Uppstod! Ah, va? Nu försvann det. 1, 2, 3, uppstod. Ja då. Han uppstod på tredje dagen. Och han sa att om vi tror på honom, om vi tar emot det här, om vi tror på korset, och säger Jesus förlåt mig, jag vill tro på dig. Då går vi från att vara Guds fiender, rebeller, till att igen bli Guds vänner. Guds barn och Guds tjänare. Han har skapat en väg här emellan. Och precis som Henrik läste, så om vi bekänner våra synder, om vi säger förlåt Jesus, då blir vi förlåtna. Och det står att vi blir tvättade rena från allt i vårt gamla liv. Allt det där som vi har gjort som var dåligt, som Gud inte vill, som han annars skulle straffa oss. Nej, om vi tror på Jesus, då blir vi tvättade rena från allt det. Och när vi en dag allihopa kommer stå inför Gud, då är vi rena. Alltså han kan inte hitta en enda fläck på oss. Ingenting liksom. Och då tänker jag, osch, det är mycket jag har gjort som kanske inte är bra. Men Jesus, han kommer inte hitta någonting på grund av det som hände på korset. Och därför är det en gåva. Och därför har Jesus sagt, och jag skulle vilja vända mig till dig, om du kanske är här idag som känner att du liksom gått ifrån den här tron, eller om du känner att, men jag tror faktiskt inte på det där, jag har inte tagit emot det där än. Då vill jag säga att det är jätteenkelt. Du är välkommen. Jesus längtar efter att du ska ta emot det här. Det enda du behöver göra Jag ber en tyst bön nu om du vill eller högt. Och säga: Jesus, förlåt mig. Jag vill tro på dig. Och då blir du Guds vän. Då blir du Guds älskade och Guds barn. Om du känner att du ändå vill ha hjälp med det här, så får du gärna komma till helst Henrik eller Hampus, men du kan komma till mig också och berätta om det här beslutet du har tagit. Så ska vi hjälpa dig. Men tillbaka då till att vi är Guds tjänare. För vi har blivit Guds barn, vi har blivit Guds vänner, men vi har också blivit Guds tjänare. Det betyder att du och jag med våra liv kan ära honom, den här perfekta guden. Vi kan liksom genom allt vi gör visa på honom. Och det här är en gåva. Men det kanske inte alltid känns som en gåva. Det kanske känns som ett ansvar, vad vet jag. Jag tänkte tala lite utifrån nu vad det innebär, vad Bibeln säger om vad det är att vara en Guds tjänare. Jag har tagit det här om gåva, nu tar jag det om att vara en Guds tjänare. Och för egen del med att vara en Guds tjänare, så känner jag, ibland kan jag känna dåligt samvete. Jag vet inte om ni känner igen er. Antingen kan jag känna en rädsla. Nej, hur ska jag kunna göra det här som Gud har sagt? Hur ska jag kunna berätta för människor om Jesus, älska andra människor? Man känner sig rädd. Men också kan man känna dåligt samvete. Och jag har känt det ibland. Just det dåliga samvetet att jag gör inte tillräckligt. Jag räcker inte till. Den där personen där borta, eller pastorn, han lever ett så bra liv och gör allt det här, men jag har inte tid för det. Och känner man det här dåliga samvetet, men jag ska hjälpa Gud, jag ska tjäna honom. Och jag tror att det här dåliga samvetet, jag skulle vilja beskriva det som en blöt filt över vår längtan och vår glädje. Alltså i mitt eget liv i alla fall, så har det lagt som en filt över det jag egentligen känner. Wow, tänk att jag får tjäna Gud. Så blir det istället, jag gör inte tillräckligt, blir ett ok och man blir tyngd. Och då vill man ju inte alls det. Då vill man inte alls hjälpa till eller göra det som Gud berättar om. Jag vet inte om du kommer med den känslan idag eller om du har haft den. Men jag tror det finns en anledning till att jag har valt att tala just utifrån det här. Vi får se om du känner så, men i så fall så har jag några hälsningar från det jag tror Gud skulle vilja säga till dig, om du har känt så eller känner så i perioder. Och till att börja med så kan jag med självförtroende säga att det finns ingenting i Bibeln som talar utifrån att vi ska ha dåligt samvete av att vi inte gör tillräckligt. Det finns någonting Jesus berättar om. Det finns tillfällen när Paulus skriver om det också. När vi ska ha en ånger. Alltså när vi gör någonting och vi ångrar det. Det är gott. För då vill vi ju tillbaka till Gud. Om vi ångrar oss. Men det här med dåliga samvetet. Att vi inte räcker till. Det finns liksom ingenting i Bibeln som jag i alla fall kan hitta. Där det nämns om det. Utifrån att vara en Guds tjänare. Jag tänkte att vi skulle titta på ett bibelord här. Se om vi kan byta. Jajamän. Andra Korinthierbrevet kapitel 8 och vers 12. Jag tänker att du och jag kan läsa det tillsammans. Så vi kör på 1, 2, 3. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Tack så mycket. Det här står, som vi kan få tillbaka det. Det här står i andra Korinthierbrevet. Då är det en man som heter Paulus. Han har varit en sån rebell, till och med terrorist mot kristna på den tiden. Men sen så fick han ett möte med Jesus och så blev han väldigt, väldigt hängiven och fäst vid Jesus. Och sen så började han starta kyrkor och så skriver han nu till en kyrka i Korint, en stad i Medelhavet kan man säga. Och När han skriver om det här då, finns den goda viljan, då handlar det om en gåva. De ska samla ihop en gåva i den här församlingen Korint. Och innan de ska göra det så liksom vill Paulus uppmuntra dem att göra det. Så han är i en annan stad, så skickar han ett brev till Korint när han säger att förbered den här gåvan till Jerusalem. För de är fattiga, de behöver hjälp där. Förbered den. Och när han ska berätta om varför vi ska ge, hur det funkar att liksom stötta andra människor ekonomiskt, så säger han någonting som är i stil med det här då. Finns den goda viljan, är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Så om det är så att du har dåligt samvete, om det är så att du känner att du inte gör tillräckligt, ja, då säger Bibeln i alla fall att om du har god vilja, om du har glädje i att göra någonting, då är det välkommet. Men om du inte känner det, om du inte har den goda viljan, då kommer inte det bedömas över dig. Då kommer inte det räknas på dig. Hänger ni med mig? Okej. Se om vi fortsätter lite till andra Korinthierbrevet kapitel 9. Nu fortsätter han här och berättar. Ja, ni ska förbereda den innan jag kommer, säger han. Och jag läser den. Därför tyckte jag mig behöva be bröderna resa till er och förbereda er utlovade gåva. Så att den kan ligga färdig som en gåva och inte blir ett krav. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är en komprimerad sista mening där. Men han säger alltså Paulus då att när ni ska ge den där gåvan, korintierna. Gör det innan jag kommer. Eller förbered det innan jag kommer. Varför då? Jo, för han vill inte stå där och titta på. Jaha, nu gav Kristina så mycket. Nu gav Petrus så mycket. Okej, då lyckades jag predika för den personen. Men den här hänger inte med så mycket. Han vill inte bedöma ut efter det. Och han vill inte att de här personerna skulle känna krav. Utan det var så viktigt för honom att det sker av glädje. Det sker i hjärtat. Och precis som Henrik läste också, så ser Gud till hjärtat och inte till det yttre. Och nu i det här specifika fallet så handlar det om pengar, det Paulus skriver. Men jag skulle vilja dra det lite längre och säga att det här är en princip som fungerar i allt vårt kristna liv. Om det kommer till att ge uppmuntrande ord eller tid i att tjäna i församlingen. Jag tror mig se i Bibeln att det här är liksom en röd tråd. Så även om det står om pengar här så handlar det också om allt vi kristna ger. Och då skriver Paulus så här. Och det är som att någonting händer här i texten. Att det går från den här specifika situationen till att vara en princip. Gud älskar en glad givare. Det här får vi stå på. Det är det här vi ska sträva efter i vårt kristna liv. Att vi ska vara glada givare. Både det att vi ska ge, men också att vi ska vara glada när vi gör det. Och när vi gör det, ja men Gud älskar när det sker. Och så blir det ju någon slags bakvänd del i det här. En andra sida av myntet. Kan man ju känna press istället om man inte är glad. Jag känner en plikt över att ge. Jag känner en plikt över att göra det här och det här. Och så ska jag vara glad också. Ska jag lyckas med båda två? Nej, men då tänker jag att du och jag, vi ska försöka att backa lite och hitta ett nytt angreppssätt på det här. För det handlar om det att vi ska sträva efter att vara glada givare. Så när vi känner den här goda viljan, när vi känner glädje att ge, ta den. Och så kommer du få märka också den glädjen det är. Och med det sagt så vill jag också landa i att det finns ett ansvar. Jag tar ett exempel. Jag var i Thailand för ett år sedan var det, på missionsresa. Då skulle vi berätta om Jesus där. Det är väldigt få i Thailand som tror på Jesus. Och till och med har hört om honom. Så det var så viktigt för oss att gå ut mission och resa dit. Och berätta och uppmuntra församlingen. Och innan jag åkte så har jag varit på en skidresa med familjen. Och jag kände, wow, det här är livet nu liksom. Man hade riktigt semester-mode. Och så visste jag, nu ska jag åka till Thailand. Det blir ju roligt, men det är en missionsresa. Vi ska inte bara ligga på playan liksom. Och så jag kände sån vånda. Kände inte alls. Jag var, Gud, varför ska jag göra det här? Varför ska jag åka på missionsresa? Och så går det så lite som kanske 3-4 dagar. Så kommer jag dit och så hamnar jag i en by där jag får veta att här finns det ingen församling. Här är det väldigt få som tror. Och så är det, alltså jag tar inte fram det själv, det kan jag lova. Det är som att det bara börjar le. Jag blir så glad. Wow, tack Gud att jag får vara här. Att jag får tjäna dig. Det här är precis där jag vill vara. Där människor inte har hört talas om det. Så att jag får berätta. Och det uppstår en sån glädje i mig. Så till slut känner jag, varför åker jag inte på missionsresor oftare? Men tidigare, bara några dagar innan, kände jag, varför håller jag på med det här med missionsresor? Det är så urbota dumt, känner jag då. Min poäng är att vara Guds tjänare, det är ett ansvar. Och det är kanske här det kickade in för mig när jag började resa. Men det är ett ansvar. Gud har kallat oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Precis som Magda läste upp. Men sen så kom också den här viljan. Och den kanske inte finns alltid. Men den måste finnas på det stora hela också. Men jag kommer dit och det är inte utifrån mig själv. Utan det är väl som att Gud har gett oss ett nytt hjärta. Och så uppstår den här glädjen. Wow! Den här personen som inte trodde på Jesus, så pratade vi med henne och nu valde hon att ge sitt liv till Jesus. Jag kommer få träffa henne i himlen. Wow! En sån glädje. Då är vi glada givare. Min önskan, och absolut ännu mer Guds önskan, är att det här ska få landa rätt i oss och i dig. Både det här ansvaret, men också viljan, glädjen. Så om du känner att du har dåligt samvete, att du gör för lite. Den här blöta filten kanske, som man kan förklara det som. Då är det bara att rycka bort den. För det finns inget av det här dåliga samvetet. Det kommer inte från Gud. Och så får vi börja leta efter istället situationer, tillfällen när du och jag kan vara glada givare. Ja, men om jag känner i mitt hjärta nu att om jag gör det här, eller om jag ger så mycket, eller ger den här tiden, då kommer inte jag vara glad. Jag kommer bara vara sur och bitter. Kanske inte ska göra det. Men om jag känner att jag vill ge, även om det smärtar, den här tiden eller kraften eller vad det kan vara. Ja, men jag ger. Och så känner jag också, wow, tänk att jag fick ge. Då har vi hamnat rätt. Vi får backa lite och se så att vi hittar rätt angreppssätt till det här. Men viktigast av allt så är det att vi landar i det som står i Romarbrevet kapitel 12 och vers 1. Nu har vi lite svåra ord här hörni. Och jag vill bara slå på ett ord egentligen av det här. Men Paulus skriver, därför uppmanar jag er bröder, det här ordet bröder, det är också systrar, så bröder och systrar. Vid Guds barmhärtighet, vid hans nåd, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Ja, det var många ord här och man kan fortsätta prata om det. Men det jag vill lyfta fram här är Guds barmhärtighet. Alltså, det Jesus gjorde på korset, att du och jag fick gå från att vara Guds fiender till Guds vän. Det här är det centrala. Det är därför, alltså, i som respons på det Jesus gjorde på korset, så får du och jag vara med och hjälpa människor. Vi kan vara Guds tjänare. Det här är både A och det är O. Det är liksom början till att vi till och med kan ära Gud med våra liv. Och det är också drivkraften till att göra det. Men tack Jesus att du gjorde det här. Nu vill jag respondera på det. Och det är också slutet. Alltså, Gud, han ser till så att det förökas, multipliceras när vi gör någonting för att vi älskar honom. Så vi Guds barmhärtighet. Och jag hoppas att du och jag, utifrån det vi har tittat på i bibelordet, och bibelordet idag, får landa i att det är en gåva att vara Guds tjänare. Det är någonting vi har fått, och det är på ett visst sätt. Vi ska vara glada när vi gör det. Vi ska bestämma det i våra hjärtan och inte till det yttre. Men det är någonting vi har fått från Gud. Det är en gåva att vara Guds tjänare. Tack igen för att jag får vara här. Tack för att ni har lyssnat, och jag önskar er Guds välsignelse.